13-årige Adam har berättat för sina lärare att han blivit utsatt för tortyr och sexuella övergrepp. När han placeras på ett jourhem rymmer han.
One of your class friends is gone from the school and the police is trying to find him.
Polisen går ut med en efterlysning över hela Norge.
Guttungen är och blir inte att finna.
Politiet och alla på skolan är väldigt bekymret för om kan vara suicidal eller samman med pedofiler.
Detta blir starten på en flera veckor lång biljakt genom Norge, Finland och Sverige. En jakt som kommer leda till en oväntad upptäckt.
Jag kan egentligen inte förstå att det har skett det då.
Så det är där den stora mindblowing upplevelsen till politiet kommer då.
Du lyssnar på P3 Dokumentär om mysteriet Adam. En serie i tre delar baserad på en podd från NRK av Trude Lorentzan. Svensk version av Axel Winqvist och mig, Rosa Fernandes. Avsnitt 2. Biljakten.
Jag var då på jobben samman med 2-3 andra och det närmade sig julehögtid.
Polisen Jörgen Syversen sitter på polishuset i Oslo och avslutar det sista innan julledigheten när han får larmet om den 13-årige pojken som försvunnit.
Vad är det vi har att gå på här? Hvordan blev han borta?
Jörgen jobbar på polisens grupp för saknade personer. Arbetsgruppen är liten och när Adam försvinner har de flesta av kollegorna redan tagit jullov. Så Jörgen som är chef förstår att det här inte kommer bli en vanlig jul.
Jule- och nyttårsferie, det är en högtid som jag alltid har sett fram till på hytta på fjället.
Ganska snart visar det sig att ett vittne sett Adam lämna jourhemmet och sätta sig i en bil som stannat för att plocka upp honom.
När vi får höra det att gutten sätter sig in i en bil, då tänker vi, okej, här är det ju andra aktörer som gör att här är det ju något som vi måste försöka finna mer ut av.
Vittnet har sett bilen köra iväg i hög hastighet och nu blir det bråttom för polisen att ta reda på vem eller vilka som hämtat Adam och vart de tagit vägen.
Det som vi nu gör parallellt är att få efterlyst bilen.
Polisen har tur, för vittnet har noterat registreringsnumret.
Så kallad Nissan Note med registreringsnummer Bravo Romeo 49508.
Bilen är brun av märket Nissan och den är hyrd på Oslos flygplats Gardermoen några timmar tidigare. Den som hyrt bilen är en tjeckisk man som landat i Norge samma dag.
Oj, tänker jag då. På detta tidspunkt här så skönner vi att det här är det nog mer än en vanlig saknadssak.
Ytterligare en avdelning på polisen kopplas in. Gruppen som jobbar med utsatta barn. Polisen kartlägger Adams kontaktnät. Och nu börjar de misstänka att Adams pappa, den tjeckiska mannen som bott med honom ute på Näsudden, kan vara inblandad. Men det är inte han som kört den bruna bilen. Adams mamma och syskon har rest tillbaka till Tjeckien. Men pappan grips och förs till polishuset för förhör.
Och han blev ju då fängslet först för 2 veckor.
Pappan häktas men säger inget under förhören. Så polisen får ingen hjälp med att klura ut vem eller vilka som kört iväg med Adam.
Och det att han inte ville si något gjorde ju detta här lite sån märkligt på många måter.
Jörgen får höra att 13-åringen pratat om ett pedofilnätverk. Om barn som istället för namn har nummer och att Adam själv ska ha varit nummer 7. Nu skickar polisen ut en efterlysning med bild på Adam till hela landet.
Det ser ju helt klart. Detta är han.
Adams lärare, Sissel Engan, ser bilden.
En absurd grej.
Hon känner igen sin elev. En blek liten kille utan hår som tittar in i kameran.
Och vi är egentligen väldigt rädda för han har försvunnit på egen hand för att ta sitt eget liv.
När skolpersonalen får höra att Adam rymt från jourhemmet och försvunnit iväg i en okänd bil blir de bekymrade.
Och som politiet och alla på skolan är väldigt bekymrade för om kan vara suicidal eller samman med pedofiler.
Journalisten och dokumentärmakaren Trude Lorentzen på NRK har djupdykt i fallet och mysteriet Adam.
Då är det ju en kjempestor politietterlysning, jakt efter Adam, 13 år. En gutt som har rømt eller blivit kidnappet. Och så sker det ju väldigt mycket märkliga ting med den lejebilen bland annat.
Den bruna hyrbilen av märket Nissan blir central i utredningen.
Via papirerna på bilen så framkommer det telefonnummer. Så börjar vi att nysta på det.
Den misstänkte chauffören har lämnat sitt telefonnummer till biluthyrningsfirman. Så polisen kan följa hur chaufförens och Adams mobiltelefoner kopplas upp mot olika mobilmaster.
Allt tillgängliga resurser blev då kallt ut för att försöka stoppa bilen.
Bilen kör norrut och flera gånger är polisen nära att komma i fatt. Men den bruna Nissan med Adam i kommer undan gång på gång. Och nu går polisen ut med nya efterlysningar.
Politiet fryktar att han inte är i stand till att ta vara på sig själv.
Han är av östeuropeisk upprinnelse men snackar relativt gott norsk.
När Adam varit borta i 3 dagar är poliserna oroliga för hans liv. Men den 19 december händer något. En man och en tonårskille kommer in genom snurrdörrarna på ett hotell i Bergen. De vill inte checka in men frågar om de får låna en dator. Receptionisten tycker sig känna igen killen och ringer polisen.
Vi får in då en telefon från Hotel Neptun i Bergen. Det är snack om en man och en yngre gutt.
Jörgen får se suddiga övervakningsbilder från hotellets entré. Där syns en bredaxlad man i dunväst och en pojke som dragit upp luvan på sin hoodie.
På det bilden så är det lite vanskligt att se, men det går i vart fall tätt knutna till varandra.
Det tar ett tag att samordna insatsen, men efter en stund skyndar några poliser från Bergensdiktet iväg mot hotell Neptun. Ett stenkast från den välbesökta fiskmarknaden i hamnen.
De får information och upplysningar att de måste prioritera det närområdet till hotellet och checka runt och i hotellet, men de finner ingen och finner heller ingen bil.
När Bergenpolisen kommer fram till det stora konferenshotellet kommer de för sent.
Självklart, det är lite irriterande att komma på efterskudd.
Polisen lyckas inte fånga upp några fler signaler från de jagades mobiltelefoner. Teorin är att de stängt av sina mobiler, så Jörgen och hans kollegor vet inte längre var de ska leta.
Var ska de? Ska de köra vidare? Så här är det alla möjliga tänkta scenarier.
I väntan på fler ledtrådar genomförs nya förhör med Adams pappa. Det är något som är skumt. För trots att hans son varit borta i flera dagar fortsätter pappan att hålla tyst.
Han är väldigt sparsam med information. Timmarna går, dagarna går och vi hör svärt lite.
Då tänkte man ju att hans pappa var en del av ett pedofilinätverk och att han hade förgrepet sig på Adam själv.
NRK-journalisten och dokumentärmakaren Trude Lorentzen igen.
Och han blev anhållt av politiet, misstänkt för att ha gjort övergrepp.
Vi berättar att Adam är borta och att han är sjuk.
På Adams skola i Oslo har läraren Sissel en klump i magen när det blir dags för jullov.
De visste ju att det var något galt med Adam och han är inte på skolan idag, sa vi. De ser ju att något är galt, de ser ju att ting sker, men de förstår inte på en måte allvarligheten i det, tror jag. De vet ju inte allt.
Eleverna i högstadieklassen får höra att Adam försvunnit. Men de vet fortfarande inte särskilt mycket om dramatiken bakom Adams tomma plats.
Adam just one day he didn't attend classes and then it continued. He is gonna be gone for a while. We hope everything will be okay and that he will come back to us soon.
En dag är skolgården full av nyfikna journalister som vill prata med Daniel och de andra eleverna i klassen.
There was a lot of journalists outside of the school and some of them actually managed to get into the school building. I remember that they started to ask me questions about Adam. Before I could respond to anything, we have been taken by our teachers back to our classroom.
Inne i klassrummet är det tyst och stämningen är låg.
You realize that one of your class friends is gone from the school and you know that it's like some serious stuff that is happening, that the police is trying to find him in Norway.
Jul och nyår passerar. 2007 blir 2008 och på radion upprepas efterlysningen med registreringsnumret på den bruna hyrbilen. Den 3 januari 2008 får Oslo-polisen ett samtal från Nordnorge. Det är en anställd på ett biluthyrningskontor på Tromsø flygplats, nästan 200 mil norr om Bergen, som ringer.
Det är från Hertz Tromsø lufthavn som säger att det är en som ska leverera en bilnyckel med det regnumret som vi är på jakt efter.
Biluthyraren säger att han just fått in nyckeln till den bruna bilen av märket Nissan. Och två personer står kvar vid disken. Men en 13-årig pojke kan mannen på hyrbilsfirman inte se.
Jag sa klart ifrån till han, få kontroll på denna person.
Medan biluthyraren pratar i telefon med polisen springer mannen som just lämnat nycklarna ut från bilfirman.
Då ökar pulsen, såklart skönjer att det här måste vi handla fort.
Chauffören får inte komma undan, inte en gång till. Mannen på Hertz springer efter, ut i terminalbyggnaden. Och Jörgen försöker få säkerhetsvakter på flygplatsen att ta över jakten. Samtidigt kör poliser med blinkande blåljus från centrala Tromsø ut mot flygplatsen.
Det som nu sker, det är sekunder och minuter. Mannen försvinner från terminalbygget ut och bortover flystripa.
I det starka ljuset från landningsbanans strålkastare grips mannen och sätts i handbojor. I hans innerficka hittar poliserna en tjock bunt norska sedlar, drygt 17 000 kronor.
Selve pågripelsen där føles dramatisk och minuterna de var häftig.
Kvinnan stoppas inne på flygplatsen precis innan hon hinner gå på planet mot Prag.
Hon blir stoppad på väg in i säkerhetskontroll av vaktmanskaper.
Mannen och kvinnan visar sig vara ett tjeckiskt syskonpar på besök i Norge. Men deras berättelser stämmer inte överens. Kvinnan säger att hon kommit till Norge för att hjälpa sin bror lämna tillbaka en hyrbil. Medan mannen säger att hon kommit dit för att söka jobb. Men på frågan vart Adam tagit vägen har de inga svar.
Spørsmålet för oss nu selvfølgelig, det är, var är han? What kid? Är det då han svarar?
Framåt kvällen ändrar sig mannen och börjar berätta. Nu säger han att han och hans syster visst känner till Adam och att de reste till Norge för att hämta honom. Adam har känt sig förföljd på grund av tidigare omständigheter i Tjeckien, förklarar mannen.
Det haste virkelig att få tag i guttungen. Och klappjakten, den må vi bara intensivera.
Polisen måste fortsätta söka efter Adam. Han skulle kunna vara kvar i den inlämnade hyrbilen. Men när den ska kontrolleras visar det sig att det tjeckiska syskonparet bara lämnat tillbaka nycklarna och inte själva bilen.
Jag tror politiet på det tidspunktet där, då börjar det att bli helt... Då börjar hjärnan att rotera in i hodet på politifolken också.
Mil söder om Tromsø, på andra sidan landsgränsen, ligger Skellefteå. Och en dag i januari 2008 får lokalpolisen där ett samtal.
Det är ju en anmälare som ringer in om en bil som är uppenbarligen dumpad på en parkering. Det är väl så det börjar hela. Man tror att den är stulen från början, men jag tror att det blir får lite andra uppgifter lite senare.
Niklas Claesson och hans kollega får i uppdrag att åka ner till parkeringsplatsen vid järnvägen i stan för att titta till den övergivna bilen. Då vet de ingenting om det försvunna barnet Adam eller om det är en biljakt norsk polis är mitt uppe i.
Då åker vi dit och tittar på den här bilen. Försöker göra några slagningar, men nu var det en norsk reggad så att vi får hjälp av ledningscentralen som då tar reda på att det här är en bil från Norge, då, någon hyrfirma därifrån.
Det är snöigt och på bilens framruta fladdrar 5 gula parkeringsböter.
Så är det ju en Nissan Note. En modell av Nissan som är en kombimodell. Lite större variant.
När polisen kollar upp regnumret märker de att det finns en internationell efterlysning på just den här bilen.
Det vi kallar en dold övervakning. Det betyder att den är intressant. Alla iakttagelser som görs ska dokumenteras. Ska man påträffa några personer ska man inte säga något om det. Däremot så ska man ta uppgifterna och så ska man föra det vidare till de som har lagt in den här övervakningen.
Den norska polisen får nu höra att den bruna hyrbilen hittats, men att den är dumpad på en parkering i Sverige.
Så de tror en stund att kanske Adam ligger dräppt i bagagerummet som visar sig vara i Sverige då?
Farhågan är att 13-årige Adam kan vara kvar i den övergivna bilen. Kanske instängd i bagageutrymmet. Död eller levande.
Då blir det ju kriminalteknikerna, de som jobbar med sånt, som tar hand om bilen och gör undersökningen för att säkra eventuella spår och så vidare.
Det är kallt i Skellefteå i januari. Och när bilen bärgats och flyttats till Skellefteå polishus genomsöks den av kriminaltekniker som bryter upp dörrar och öppnar bagageluckan.
Guttungen är och blir icke att finna.
De hittar ingen gömd 13-åring i bilen.
Men det är ju en helt extrem roadtrip de är ute på. Tvärs av Norge över till eller och norröver och över till Sverige, Finland, upp igen till Tromsø.
Jörgen och hans kollegor måste återigen förlita sig på tips.
Ett av de många tipsen som kommer in är ett av hotellen i Tromsø. Ton Polar Hotel.
Det är på grund av att receptionisten på det hotellet känner igen personen från det bildet, efterlysningsbildet.
I lobbyn på Ton Polar Hotel täcker en isbjörnsbild en hel vägg. När polisen anländer visar receptionisten dem till ett specifikt hotellrum. Innanför den grå dörren finns personen som gjort att personalen ringt 112. Poliserna knackar.
På hotellrummet så finner de en person som kunde ligna på foto i sista pressmeddelning.
Personen som öppnar är ovanligt blek, med stora ögon och utan ett hårstrå på huvudet. Polisen tror att det är Adam, för han liknar pojken på efterlysningsbilderna.
Med skatebukse, baggy och en sån svart mussa och de stora allvarliga, väldigt allvarliga ögonen.
Nu gör polisen en märklig upptäckt. När de går igenom pojkens tillhörigheter hittar de identitetshandlingar till 3 olika tjeckiska personer.
Personen har på sig Adams ID och 2 främmande damer som polisen aldrig har hört om förr. Så det är där den stora mindblowing upplevelsen till polisen kommer då.
Adam förs till polisstationen och i Norge är det rutin att intagna kroppsvisiteras.
En stripping som vi kallar det och kroppslig rannsaking. Det blir ett ganska unikt syn. Personen är sura in på overkropp och hofte med stramsittende tejp.
När Adam klär av sig på överkroppen ser polisen att han lindat en gasbinda flera varv runt bröstet.
Och förklaringen på detta, det visar sig att personen önskar att skjula de feminina trekken. Detta är alltså Adam 13 år. som da i virkeligheten er en kvinne på 33 år.
Adam är inte den blyga tonårspojke som lärare, klasskompisar och poliser oroat sig över. Utan personen är en 33-årig tjeckisk kvinna som heter Barbara.
Det är helt surrealistiskt att få tak på vad som egentligen skedde där och då.
13-årig gutt var 33 år gammal kvinna. Uforståelig att vi blev lurt, säger rektor.
Egentligen så är den helt otrolig.
Nyheten slår ner som en bomb och i norsk media blir fallet känt som guttekvinnan, pojkkvinnan. I tv-programmet Dagsrevyn, Norges Aktuellt, förklarar polischefen Hanne Kristin Råde hur bluffen gått till.
Kvinnan snörte sig gott in, slik att brysten blev borta och hon barberte hodet flera gånger om dagen, slik att hon framstod som en relativt könsneutral person.
Men på frågan om varför guttekvinnan spelat ett barn har polischefen inget svar.
Varken far eller denna kvinnan önskar att förklara sig detaljerat till politiet.
Det visar sig snart att den tjeckiske mannen som suttit häktad inte är Barboras riktiga pappa utan en vän till Barboras familj. Han och hans fru har av någon anledning låtsats vara Adams föräldrar. Och det var med deras hjälp som Adam skrevs in som elev på Maria Lystskolan i Oslo. För paret visar sig ha en riktig son i 13-årsåldern som Adam spelat.
Mor är med under inskrivning och första skoldag och således legitimerar att detta är hennes son.
Polisen får veta att den pojken är oskadd hemma i Tjeckien med sin mamma.
Det är vanskligt att fortelle för det att det är så absurd.
Läraren Sissel samlar eleverna i förberedelseklassen för att prata om den omskakande nyheten.
Jag må fortelle eleverna att Adam är inte Adam, men Adam är en 33 år gammal dame från Tjeckien. De ser på varandra och ögonen är ganska stora, munnen öppna hos många och uttrycket i ansiktet är vantro. Så är det flera som säger att jag är uväl och de blir fysisk uväl flera.
Flera av eleverna känner sig illa till mods och några blir illamående. Klasskompisen Daniel tror först att han hört fel.
It was surrealistic to actually get that information. It was a woman, a grown woman that was much older than us. A lot of questions in my head. Why are you hiding at school? That was the only question that was always in my head. Why at school?
Det var väldigt kränkande.
Robin som också gick i klassen säger att han känner skam. Han skäms över att han pratat med Adam om hur det känns att träffa tjejer. Och han känner obehag när han tänker på att hans vän var en vuxen kvinna som bara låtsats vara en tonårskille.
De satt hela mottagklassen i sån väldigt dålig lys. Så vi har en vuxen dame mitt emellan eleverna.
Ute på gården känner Robin blickarna i nacken.
Vi alla stirrar på mig på skolan. För många i skolan visste att jag snackat av och till med han. Och då måste jag förklara att ja, hängte för att vara snill.
Jag tänker att det är väldigt gott planlagt.
Tina och Kristina, tjejerna som brukade se Adam på pendelbåten, tycker att hela historien påminner om en deckare.
Och det att en person ska gå in i en helt ny identitet som en 13 år gammal gutt. Och det att han har börjat på skola, kommit in i barnavårdstjänsten. Allt runt är väldigt tillrättelagt då. För att genomföra en typ av däckoperation.
Polisen måste tänka om när det visar sig att Adam inte är ett barn. Syskonparet som greps på Tromsö flygplats får bara böter för att ha gett en falsk förklaring innan de får åka hem. Och den tjeckiske mannen som spelat Adams pappa släpps fri från häktet i Oslo. Polisen får aldrig någon förklaring till varför han och hans fru valt att hjälpa Barbara. Och ännu märkligare är det att Barbara anklagat pappan för att vara pedofil. Men alla brottsmisstankar skrivs av eftersom Adam inte finns.
Och så försvant de anklagene av naturliga orsaker etterhvert.
För polisen Jörgen känns det som att dramat är över. Men snart ska han få en ny stor överraskning.
Vi förbereder resa till Tjeckien.
De tjeckiska myndigheterna vill ha Barbara överlämnad till Tjeckien. Så Jörgen och en poliskollega får uppdraget att eskortera personen som blivit känd som guttekvinnan ut ur Norge. De tar ett vanligt passagerarflyg. Under resan sitter Jörgen och Barbara bredvid varann.
Och undervejs så får jag möjlighet att snacka vidare med henne länge. Denne Barbara, det är ju inte någon vanlig kvinna på 33 år, efter min uppfattning. Hon verkar för mig som ett litet barn som är lite ödelagt i huvudet.
Jörgen är vänlig och inkännande, för han upplever att Barbara fortfarande beter sig som ett barn.
Lite osäker på om hon vet sin egen identitet och hur hon kan spela på så många strängar.
Han undrar om hon själv vet vilken identitet hon har och om hon är så sårbar som hon verkar eller om hon lurar honom.
Det vare sig måten hon ter sig på och snackar. Hon ger ju uttryck för att hon är bekymret och rädd.
Barbara, som utgett sig för att vara Adam, är runt 1,60 lång. Hon ser fortfarande ut som en tonårskille där hon sitter i flygstolen bredvid Jörgen. Hon pratar med ljus röst och i ena handen håller hon en serietidning och i den andra en brun nallebjörn.
Det är inte någon vuxen damestämme man hör. Det är mer barn, den lyse framtoningen. Jag syns uppriktigt synd på henne där och då.
Flyget går ner för landning i Prag.
Det som jag upplevde när vi landade på flygplatsen, det våldsamma uppbudet när flyget taxar in. Och så kommer det bussar med stora antenner på taket.
När planet taxar in på landningsbanan ser Jörgen bussar med antenner och fotoblixtar. Barbara släpper inte taget om nallen och Jörgen tycker synd om henne när han ser det massiva mediepådraget genom flygplansfönstret.
Och i de stora bussarna, jag tror det var 2 eller 3 bussar, så är det blitzregn och ett journalist uppstyr. Och vi stoppar upp och vanliga passagerare blir ju sent ut medan vi får besked om att sitta igen.
När alla andra passagerare gått av kommer 8 tjeckiska poliser in i flyget. För Jörgen är det svårt att förstå varför så många poliser behövs.
Och sätter på henne hundjärn och jag sa att det är ju inte nödvändigt. Jag prövde att förklara. Snill, snill jente. Jag blir lite skrämt efter att ha haft en så grej, fin tur och fina samtaler. Det är inte någon våldsperson vi sitter omför. Det är ett stackars litet barn i mina ögon.
Barbara handfängslas och det sista Jörgen ser av henne är att hon sätts bakom galler i en cell på flygplatsen.
Då föres hon in på väntecellen på flygplatsen. Och det var väl bortemot 30 polititjänstemän som flockade sig runt.
När Jörgen kommit fram till sitt hotellrum i Prag slår han på tvn.
33-letá Barbara, kterou policie dopravila z Norska do Česka, je ve vazbě.
Medieintressen, den är enorm. Absolut alla tv-stationer från landet runt Tjeckien. Så är det breaking news.
Där och då börjar det gå upp för Jörgen att den här berättelsen handlar om något mycket större än en identitetsbluff på en skola i Oslo.
Few cases have been more shocking or sickening than the Gojim child abuse case.
The details are damaging and aren't easy to bear.
I nästa avsnitt av Mysteriet Adam rullas berättelsen om de misstänkta brotten i Tjeckien upp.
The Kuzim case will likely go down as one of the worst child abuse cases in Czech history.
Du har hört andra delen av P3-dokumentär om Mysteriet Adam. Hela serien finns redan nu i Sveriges Radio-appen. Dokumentären är baserad på en NRK-podd av Trude Lorentzen och Askild Matre-Åsaröd. Den svenska versionen är gjord av Axel Winqvist och mig, Rosa Fernandes. Originalmusiken är skriven av Geir Sundstöl och arkivklippen kommer från NRK, Världens Gang och Radio Prag. Slutmixen gjordes av Agnes Kassel och den svenska versionen producerades 2026.